Det här är poddversionen av Vinter i P1 med Morgan Alling. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Häromdagen så satt jag uppkrupen med min son Ville, han är 4,5 år, och läste leksakskatalogen. Love, 1 år, sover på en kudde bredvid. Det är några dagar kvar till jul. Julgranen lyser i hörnet. Utanför har kung Bore jobbat hårt för att ge oss en vacker vit stadsmiljö. Ville pekar på varenda leksak och säger: "Åh pappa, den vill jag ha! Pappa, kan inte jag få en sån? Och den vill jag ha! Åh wow, cool pappa! Fina cool! Och den! Och kan inte jag få den? Och pappa..." "Men du älskling," säger jag. "Du får bara välja en. Vilken vill du ha då?" "Åh, då väljer jag en av varje." Ville, i mitt vinterprogram så kommer jag att prata om det här. Att våga drömma. Om modet att våga ta sig själv och sitt liv på allvar och våga vara den där lilla, lilla vattendroppen som släpper taget om bägaren först. Hur jobbigt det kan vara, men hur bra det kan bli. För vet du, Ville, det är så lite som behövs. Ett enda litet ord som förändrar. Visst, du kan få hela kungariket, men frågan är hur och på vilket sätt. Det här är min historia, Ville, men även din. Kära barn, det här är Morgan. Han är ny här i klassen, så ni får vara lite snälla emot honom, säger min nya fröken som har jättestora glasögon, brunt kort hår och röda hängslebyxor. Jag tittar ner mot katedern. Hjärtat bultar. "Du kan sätta dig bredvid Therese." Tyst går jag mellan bänkraderna och glider ner mot min stol. Det känns skönt att Therese är med mig. Hon är min nya granne. Hon är rikemansdottern som mina fosterföräldrar arbetar för. Hela dagen är jag beredd på att någon ska mucka med mig. Men det gör de inte. Jag tror att det beror på Peter. För Peter, han har på sig blå mockasiner och jag la genast märke till hur konstigt han gick. Först trodde jag att han skojade. "Han går alltid på tå," viskar Sara, en tjej som sitter framför mig. "Tå Peter." "Tåbira Peter," viskar jag tillbaka. "Han kanske tror han är en giraff." Sara börjar skratta högt. Fröken ropar: "Nej, tyst barn." Under några veckor småretas jag med Tåbira Peter. För jag märker ju att då är det ju inte jag som blir utanför. En dag när jag och Therese kliver av skolbussen och går hem genom de värmländska skogarna, så råkar jag säga någonting om Tåbira Peter. "Lägg av," säger hon surt. "Vadå? Jag skojar ju bara," svarar jag och förstår inte alls varför hon blev så arg. Men Therese skrattar inte. "Vet du varför han går på tå?"
"Nej, varför då?"
"För att hans pappa är full. Peter går på tå för att han inte vill väcka sin pappa. Han smyger för annars får han stryk." Tåbira Peter är alkoholistbarn. Precis som jag. Någon vecka senare leker jag med Therese. Och när vi står utanför hennes stora herrgård vill jag följa med in och se hennes rum. Och jag har aldrig varit hemma hos henne fastän vi umgåtts nästan varje dag. Men hon vill inte. Men den här dagen står jag kvar. "Kan jag få se på ditt rum?" frågar jag. För det vore ju så häftigt att få se hur Rika har det. Hon tvekar. "Nej, vi ses imorgon vid skolbussen," viskar hon. Jag står kvar. Okej, säger hon till slut, men då får du vara tyst. Hon öppnar dörren och går före in i en stor hall. Bord och stolar längs väggarna, en stor röd matta på golvet. Framför oss leder en bred trappa upp till övervåningen. Hon tar av sig skorna och bär dem i handen. Kom, viskar hon. Vi smyger upp för den knarrande trappan. En klocka i guld slår 1:30. Therese, är det du? Ropar en mansröst inifrån ett rum. Han låter glad. Kom hit, vet jag! Therese tittar på mig och suckar. Skäms hon för mig? Skäms hon för att jag är barnhemsbarnet som bor i det fattiga huset? Hon öppnar dörren men går inte in. Har du någon med dig? Frågar en kvinnoröst. Ja, Morgan är med, säger hon. Hennes ton avslöjar henne. Hon skäms. Morgan, roligt, kom in, kom Morgan. Jag går in i rummet. I en stor dubbelsäng ligger hennes mamma och pappa. De är nakna. Mamma kryper närmare sin man och drar ett vitt lakan över dem båda. På nattduksbordet står vinflaskor, på golvet ligger det ölburkar. De är fulla. Jaså, du är Morgan, välkommen hem till oss, säger pappan glatt. Han sätter sig upp i sängen och tänder en cigarett. Ja, det är jag som är Morgan. Jag inser att fast Therese är rik, så är hon som jag. Som Tåpeter. Och jag som trodde hon skämdes för mig, men det är hennes föräldrar hon skäms för. Kom, vi går, säger Therese. Nej, vänta, säger hennes mamma. Berätta, hur var det i skolan? Bra, säger Therese och drar i min arm. Vi går in i hennes rum. Hon kastar väskan på sängen, vänder sig om till mig och säger: Du säger ingenting i skolan, va? Jag skakar på huvudet. Vi säger ingenting. Vi stänger det inom oss. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Ja, jag håller med dig. Ja, jag håller med dig. Ja, jag tycker som du. Ja, jag håller med dig också. Ja, vad jag tycker? Jag tycker som ni. Alltså, ni tycker olika. Då tycker jag det också. Att vi tycker olika, alltså. Eller? Jag är konflikträdd. Jag är så fruktansvärt konflikträdd. Eller, jag säger inte att jag är konflikträdd. För det låter så negativt. Jag säger istället att jag är överdrivet social. För vi som är sociala, alltså vi som gillar att umgås med människor, vi som gillar att prata på fester och få folk att må bra och som är bra på kundkontakt och sådär. När vi överdriver vår sociala förmåga, då blir vi konflikträdda. För vi vill ju bli omtyckta och älskade av alla. Jag är övertygad om att min konflikträdsla, eller förlåt, överdrivna sociala förmåga, kommer från min uppväxt. Jag är ju uppvuxen i en kriminell miljö med mycket alkohol och missbruk. Min mammas nya kille, Ture, han var en riktig översittare. En dominerande och aggressiv man på fyllan. Och några av mina första minnen är när jag ligger under en soffa och han går bärsärkargång på allt och alla, framförallt på min mamma. Hur han trycker upp polisen mot en bokhylla, örfilar och knytnävslag, gap och skrik. Dagen efter satt de andra i soffan, bakis med ångest, skakiga och luktade illa och sa: Ja, det här gör vi om ikväll igen. Och om Ture sa de: Ja, jo, han slogs. Han blev lite vild igår kväll, va? Men du vet, han var ju full. Då blir han ju sån. Jaha, tänkte jag. Ja, då är det ju okej. Och du vet, Morgan, sa min mamma. Du vet, jag har så stora blåklockor att man kan ju sälja mig en blomsteraffär. Ture dominerade, härskade, styrde och vi andra lydde. Ingen sa något. Log han, log vi. Skrattade han, skrattade vi. Drack han, drack de andra. Var han arg, var vi tysta.
Han vill bara ha lite kärlek och du vet, han är ledsen, va? Han är ju ledsen och när han blir sån och han kan gråta ibland, va? Men han vill bara ha lite kärlek.
Konstigt sätt att få kärlek på, tänkte jag. Så ja, jag tror att min överdrivna sociala förmåga var ett sätt att överleva. Jag sprang ju runt och ville ju bara att alla skulle må bra. Jag ville ju bara vara alla till lags. Så om någon frågade mig, vad heter du? Ja, vad vill du att jag ska heta?
Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer. Längtar efter något som kan rädda mig. Vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer. Längtar efter något som kan rädda mig.
Jag märkte det inte först. Hålet. Jag hade ett hål i min bröstkorg. Ett svart hål. Som barn fanns det aldrig där. Det var som ett durkslag med massa små svarta hål. Om någon sa, vad bra du var, så rann det rätt igenom. Om någon sa, jag älskar dig, forsade det igenom durkslaget. Jag hade ju alltid knutit näven i fickan och tänkt, ja ja, vi får väl se. När jag blir stor, då ska jag bli något. Jag ska få min revansch. Då kommer du ångra vad du har gjort. Jag var fullkomligt övertygad om att jag skulle få min revansch. För Gunvor, som var mattant på barnhemmet i Alingsås, hon hade smusslat in ett litet ord i min hjärna som stärkte mig i min övertygelse. Du är ett maskrosbarn, Morgan. Är jag? Ja, du är ett maskrosbarn. En blomma som växer igenom asfalten. Gör jag?
Detta lilla ord etsade sig fast. En slags programmering i skallen. Ett maskrosbarn. Jag var inte bara nobody. Jag var somebody. Jag var någon. Livet var bara en prövning. En dag vinner du, Morgan. Och jag vann. Jag vann och jag fick allt. Men jag kunde inte ta det.
Jag sitter i en bil. Hålet i bröstet värker. Jag är arg, förbannad. Tårarna rinner. Jag slår med handen mot ratten. Jag kör i 180 km i timmen. Jag ökar farten lite till. Dör jag nu, skit jag i det. Tippen Morgan körde ihjäl sig. Ja, så skönt. Slippa all oro, all ångest, all skit.
Men du har väl ingenting att vara ledsen för, Morgan? Du har ju framgång.
Ja, jag trodde det. Jag trodde att kriget var slut. Att jag vunnit. Men istället hade ett invärteskrig brutit ut. Inom mig fanns ett kärnkraftverk av självförakt. Det paradoxala var att jag hade ganska gott självförtroende. Jag tyckte själv att det jag och vi gjorde var väldigt bra. Jag visste det och folk sa det. Men vad spelade det för roll när jag inte trodde på det? När jag låg på hotellrummet efteråt och kände mig som en bluff. Jag var inte värd framgången. Ni säger att ni tycker om det jag gör, men jag vet att jag kommer förlora igen, som det alltid sett ut. Första gången jag märkte av det svarta hålet var när jag stod på krogen. Och så plötsligt började jag bråka med någon. Jag fattade inte varför. Jag som är så konflikträdd. Men ändå stod jag där och tjafsade. Dagen efter pratade vi med varandra och konstaterande, skrattande, så att vi var ju fulla. Ja, 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 men vi stryker ett streck över det. Men bråken blev fler. Fyllorna för många. Ången större. En gång sa en regissör till mig, Morgan, kan du ställa dig lite närmare bordet så blir det bättre balans i rummet? Då sa det svarta hålet, varför kom du inte på det själv? En annan gång sa en regissör, jättebra Morgan, kanon. Jo, men vad var det som inte var bra då? Nej, det var perfekt, gör så. Men finns det någonting som jag kan göra bättre? Nej, det var bra, det var bra. När de andra gick hem stannade jag kvar en timme till och repeterade. För det svarta hålet sa till mig, du kan alltid bli bättre. Here I go again, it's time for me to fade away. I'm out of here, I go again, I've lost the game. And no one is to blame. Here I go again. Here I go again. Huvudroll? Ja. Vadå ja? Ja. Nej, huvudroll kan inte jag göra. Det är sånt som andra gör. Nej, men jag vill att du gör det, Morgan. Jag tror på dig. 2 år efter scenskolan så fick jag en huvudroll. Wow, jag, en huvudroll. Det hade jag aldrig kunnat drömma om. Oliver Twist. I en mastodontföreställning i Malmö. Otroligt lycklig. Premiären gick fantastiskt. Stående ovationer. Dagen efter slog jag upp tidningarna. Många fina recensioner. Väldigt positiva omdömen. Men plötsligt så försvann alla de omdömena när jag läser i tidningen Morgan Alling saknar scenisk utstrålning. Saknar jag scenisk utstrålning? Varför är det ingen som har sagt det? Shit! Vad är det här? Jag är en bluff. Jag är en lögn. Jag såg inte den känslomässiga örfilen komma. Smack! Så hårt! Jag skulle inte bara spela teater för att jag tyckte det var roligt, för att göra publiken glad och lycklig. Jag skulle vara med i ett annat skådespel också. Jag skulle bli bedömd offentligt. På andras villkor. Och nu stod det här, svart på vitt. Jag har ingen talang. Grattis Morgan, vilka bra recensioner vi fick. Sa mina kollegor dagen efter. Ja, jo men, sa jag. Men i en tidning så stod det ju att jag saknade talang. Va, det kanske är skådespelarens viktigaste verktyg, eller? Ja, men det var ju han som tyckte. Men när jag stod där på scenen, kväll efter kväll, så snurrade de där orden i skallen. När jag sjöng mina sånger så tänkte jag att publiken sitter här och ljuger. Ett barnhemsbarn som inte ens är trovärdigt som ett barnhemsbarn. Hur dålig får man bli? Wow, Morgan, vad bra du var. Jag grät. Ord som rann rätt igenom det svarta hålet. 185 km i timmen, det spelar ingen roll. Dör jag så dör jag. Plötsligt stannar tiden. Jag hör inte motorljudet. Det är som att jag svävar i tystnad. Why was I never good enough? Robbie Williams ord, why was I never good enough, slår mig som en slägga. Han har också haft översittare som tryckt ner honom. Men hans kärlek till publiken har han kvar. Förbannad satt jag i min fina bil och kände mig naken. Jag kör in på en bensinmack utanför Varberg, köper hans skiva och går ut och lyssnar på låten om och om igen. Jag slår med handen mot ratten i ren ilska. Exakt så är det. Fan, han har rätt. Jag känner mig plötsligt inte ensam. Ni försökte knäcka mig. Men jag hade talang. Solen går långsamt upp. Min gode vän och mentor, kommendörkapten Lennart Lindén, står i ett tält i Sinaiöknen. Tältet tillhör FN och Lennart är där för att medla mellan Israel och Egypten. Jom Kippur-kriget 1973. De har i månader suttit vid förhandlingsbordet för att diskutera hur de ska göra med vägspärrar, dödade, sårade flyktingar. 3 miljoner minor ska röjas. Varenda möte slutade med att bägge sidor stod och skrek på varandra. Det var ni som började, va? Vi? Det var ju ni 1923. Ja, men ni då? 1700? Jo, men då bomba... Va? Lennart försökte få dem att sansa sig och försöka se hur ska vi göra idag, här och nu. Hallå där, unge man, sa någon officer. Jag har pratat med Gud och han säger att vi har rätten på vår sida. Ja, det var ju väldigt lustigt, sa Lennart. Jag pratade med Gud för en kvart sedan. Han sa ingenting om det. Lennart försökte skoja, men humor fungerar inte när folk är stressade och kämpar för livet. Denna oktoberdag står Lennart trött och sliten och längtar hem. Han vet att ännu ett möte kommer sluta med att folk reser sig upp och håller talet till nationen om vilka idioter andra sidan är. För det har man alltid vetat och det är sanningen och det är så verkligheten ser ut. Lennart tar fram sin plånbok och tar upp ett fotografi på sin fru Ylva och deras son Patrik som är något år gammal. Tältet öppnas och en egyptisk officerare kommer in och går fram till Lennart. Ah, is that your family? Yes, yes, this is my wife and son. Okay. Mannen tar upp sin plånbok och tar fram ett fotografi på sin familj. Yes, this is my wives, my 4 wives, and that's my children. Okay, säger Lennart och nickar. Och så kommer in i tältet fler och fler officerare från både Israel och Egypten. De går fram och ställer sig i ringen. De börjar nu se alla på varandras bilder och visar sina egna familjer. De pratar och berättar och skojar. Till slut säger Lennart, in a few hours it will be too hot, so we must start a meeting now. Officerarna ger tillbaka sina bilder. Whose family is this? Ah, that's mine. Yes, is this your children? Yes, that's your children, yes. Sen började de sitt möte och på 3 timmar löste de allt det de hade bråkat om i flera månader. Vem tar hand om vägspärrar? Det gör vi. Vem ser till att nomaderna får gå hem? Det fixar vi. Transporter av döda. Vi har ambulanser, minor, absolut. När alla hade gått satt Lennart kvar i tältet tillsammans med en svensk fältpräst i Lennarts ledningsgrupp. Vad hände? Lennart tänker. Jag tror att vi fick tag i människan, säger Lennart. Ja, för plötsligt var det inte längre en egyptisk eller israelisk officer eller vems religion som gjort vad. Nu stod vi här i tältet som pappor. Pappor som vill göra det bra för våra barn. Lennart hade upptäckt nyckeln i all konflikthantering. Att ha lite empati och förståelse, även för den andra. Att inte bara se rubriken general eller religiös tillhörighet eller symbol eller massa gradbeteckningar, utan att även förstå att bakom allt det där lullullet så finns det en människa med rädslor, behov av kärlek och uppmärksamhet. Lennart och jag är i Örebro och ska föreläsa ihop. Och jag går omkring bakom scenen och är småirriterad, frustrerad. För en bloggerska har stått i radio och snackat skit om mig. Och det eldar på mitt svarta hål. Men varför gjorde hon så? Vet du vad ditt problem är, Morgan? Säger Lennart. Nej, du vill bli omtyckt och älskad av alla. Det går inte. Folk gör dumma saker. Folk är dumma. De är det och det kan du aldrig ändra på. Men är det inte vidrigt att folk ska tjäna pengar på mobbning? Jo, det är vidrigt. Men frågan är, varför bryr du dig? Jag måste väl bry mig om jag blir offentligt avrättad. Du måste bry dig på rätt sätt. Om du mår dåligt, vem äger problemet då? Du eller dem? De som inte ens bryr sig? Nej, det är ju jag. Just det, du äger problemet. Du mår dåligt. Du går sönder, Morgan. Det är för att du är snäll. Snäll, jag kan väl inte vara för snäll. Ska jag vara snäll när mina kollegor och regissörer och journalister och komiker och recensenter och alla möjliga människor gör karriär på att vara taskig mot andra och dessutom tjänar pengar på det? När hela filmteam sitter och lyssnar på den berömda alfahaneskådespelaren som sexuellt trakasserar en kollega dag ut och dag in utan att någon gör något. Eller när bloggerskor dödar folk offentligt och blir rika på det. Fan, jag känner en tjej som slutade skådespela för att hon blev så fullständigt påhoppad, fullkomligt osakligt, och hon vågar inte ens gå in på scenen. Det är ju extrem mobbning. Det är ingen skillnad på vuxenlivet och mobbningen på skolgården. För vems nytta är det? Eller när kollegor på de stora teatrarna som trycker upp unga tjejer i hissar. Alla vet om det, men ingen gör någonting. Men gubbarna, de går in på scenen och sen gör de succé. Men tjejen går in på scen och hon vågar inte spela teater. Allvarligt, Lennart. De har ju mobbning som affärsidé. De lyckas för att vi andra är tysta, för att vi är rädda. Och då blir vi medberoende. Det är ju precis som med Ture. Är inte det svinigt? Jo. Vad arg jag blev. Svarta hålet. Lennart reser sig upp. Här, Morgan, här ska du få en sköld av mig. Och så mimar han hur han tar fram en osynlig sköld och sträcker fram den till mig. Den täcker dig från golvet till huvudet. Och när du går på stan som vanligt, då är skölden borta. Men så kommer de där idioterna som du stör dig på. Men då sträcker du upp armen så här. Han fäller upp sin arm i 90 graders vinkel och ser ut som en viking som skyddar sig mot tusentals pilar. Det ser väldigt roligt ut när denna långa, ståtliga man i 65-årsåldern leker viking i ett omklädningsrum. Morgan, ta den här. Pröva. Jag tar den osynliga skölden och sätter på den på min arm. Här kommer dumheten farandes, ropar Lennart, och så springer han mot mig i omklädningsrummet. Jag fäller upp skölden. Bra, för nu kommer orden och de åker rätt in i skölden istället för att åka in i ditt hjärta. Smack, smack, smack. Och så åker det onda ner på marken. Så, Morgan, nu kan du åka hem och pussa på din fru istället för att bry dig om vad andra gör. Man ska aldrig acceptera kränkningar, Morgan. Men just nu så går du sönder för att du tar på dig hela världens olycka. Du måste förstå att de är rädda. Du måste förstå att de vill synas, de vill höras, de vill också bli älskade. Och då beter de sig konstigt. Men efter ett tag så inser de att den strategin att få kärlek genom elakhet inte är så smart. Då börjar de skriva böcker om kärlek, om längtan efter pappa, om pelargonier eller ge ut kokböcker för att de vill bli tagna på allvar. Det är ingenting att bry sig om. Morgan, publiken har kommit. Nu går vi in och kör. En dag hände det. Mitt svarta hål blev mindre. Jag och några polare bilade runt i Europa. Så kommer vi till Wien och på kvällen sitter vi på en restaurang då en av mina bästa vänner, Johan, får ett utbrott på mig.
Jag förbjuder dig att en sån som du, du har alltid varit, du gör fel, man får inte, du har aldrig. Och jag går igång och då står vi där i Wien och bråkar. Igen. Som vi alltid har gjort. I 16 år. Jag och Johan har gått teaterutbildningar, vi har startat teatergrupper och vi älskade att spela teater ihop. Men bakom scen var vi som hund och katt. Som ett trasigt äktenskap. Vi vet att vi inte är bra för varandra men ändå fortsätter vi. Men den här kvällen fick jag nog. Johan, vi ses imorgon på Wienercaféet där vi käkar frukost. 9.00 ses vi där, jag vill prata. Sen gick jag hem till hotellet. Jag kunde inte sova den natten. Jag gick runt i cirklar. Jag kände att nu är det dags att sätta upp en sköld. Nu var det dags. Ingen ska sätta sig på mig igen. Det bestämmer jag. För det har Lennart sagt. Dagen efter sitter jag där och väntar på kaféet. Johan kommer släntrandes och sätter sig. Han ser så där nonchalant ut. Som om jag inte bryr mig. Världen är löjlig i jämförelse med mig. Jag blir förbannad. Men vi beställer varsin cappuccino. Han röker. Nu vill jag berätta exakt vad jag känner, tänker och tycker. Och du får inte svara. Du får inte börja gå emot mig. För då börjar vi tjafsa igen och jag orkar inte det. Antingen börjar du eller så gör jag det. Vem ska börja, du eller jag? Börjar du, svarar han och tar ett blås. Då börjar jag berätta om alla oförrätter. Alla bråk, alla missförstånd, alla känslor och skit som jag har upplevt. Hur han har varit dum i huvudet och hur jag har varit dum i huvudet. Mina upplevelser, inte hans, inte något samförstånd eller... Nej, utan bara mina känslor. Och jag vet inte om det berodde på kaffet eller ilskan eller nervositeten, men fördämningen brast. I 1,5 timme höll jag på. Efteråt så kände jag mig tom. Tömd på ilska. Tömd på sorg. Och det kändes skönt. Det var som om lite bomull hade lagt sig i durkslaget, mitt svarta hål, och täppt igen. Och jag kände mig stolt över att jag äntligen hade vågat ta mig själv och mitt liv på allvar. Så, nu är det du, säger jag. Och är beredd på all den smärta som han har burit med sig. Så tar han en sipp på sin cigg och så tittar han på mig och så säger han: du har rätt, jag har varit avundsjuk på dig. Jag vet inte, men förlåt. Helt paff blev jag. Jag satt där och såg Johan för första gången. En kille som bara ville bli omtyckt och älskad precis som jag. Jag tyckte han var modig. Starkt att vara så rakryggad, inte skylla ifrån sig. Och det där lilla ordet förlåt. Vad skönt det kändes. Så jag sa också förlåt. Och vad skönt det kändes. Tänk att det tog 16 år för oss att bli vänner. Jag och Roger, en kille från Sida, sitter på ett café i Zimbabwe. Jag är där för att spela på en teaterfestival. Jag beställer en kaffe av den svarte servitören. Efter några minuter så kommer han tillbaka, men med en pizza. Pizza? No, no, I ordered a coffee, sir. Ah, sorry, sorry, sorry. Jag skrattade lite åt det, men efter en stund så glider han in med en stor glass. Ice cream? No, 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 I ordered a coffee. Ah, sorry, sorry, sorry. Han rusade iväg och kommer tillbaka en stund senare med notan. Okej, thank you. Thank you. Jag tittar på Roger. Alltså, vad gör? Alltså, vill han bara jävlas eller varför håller han på så? Nej, Inte alls, säger Roger. Han gör det för att han är livrädd.
Rädd?
Ja. Han är så livrädd för att göra fel. Så därför blir det fel.
Men jag är ju inte hotfull.
Nej, men du är rödhårig och kritvit. För att du vet, för 20 år sedan så kunde engelsmännen skjuta ner en svart på öppen gata ifall de gjorde minsta lilla fel. Och den rädslan sitter kvar. Även om han inte ens var född när det var som värst. Klump i magen. Vad snälla jag orsaken till hans rädsla bara genom min uppenbarelse? Vi har en sak gemensamt, servitören och jag. Och även engelsmännen och Tåbira, Peter och Therese. Vi är utsatta för våra föräldrars programmering. Svart man, ond. Vit man, ond. Deras ordval och handlingar påverkar oss hela livet. Varje ord, varje handling sätter sig inne i vår hjärna och sen berättar vi för våra vänner och barn hur verkligheten ser ut. Och får vi inget gehör så går vi ihop med andra likasinnade och så startar vi en rörelse för att andra ska tycka om oss och förstå oss. Men jag vet att det finns inte en sanning om hur verkligheten ser ut. För jag växte upp med olika sanningar. Jag kom till en kristen familj. Jaha, då köpte jag det. Jag kom till en sportfamilj. Jag kom till en bondefamilj. Jag kom till en raggarfamilj. En gång så kom jag till en skola som var politiskt väldigt blå. En annan skola som var väldigt politiskt röd. Sen kom jag till en skola som var hårdrock och en annan som var synt. Och jag köpte ju alla de olika koncepten fullt ut. Jag bodde på 3 barnhem, 4 fosterhem och bytte skola 9 gånger på 11 år. Och alla satt med sina sanningar om hur verkligheten såg ut. Så när folk kidnappar ordet verkligheten och sanningen så blir jag alltid lite misstänksam. Speciellt när man i samma andetag utesluter andra. Det finns en uträkning på vad utanförskap kostar. Jag gillar inte att sätta en prislapp på ett barn, men om vi ska göra det så har Ingvar Nilsson, han är nationalekonom, räknat ut vad utanförskap kostar oss skattebetalare. Håll i er nu. Ett barn kostar i normala fall för en kommun från det att de är 0 till 18 år cirka 2 miljoner. Men om ett barn börjar i 8-10 års åldern, börjar glida ut, börjar skolka, polisen hämtar, ungdomsvårdsskola, socialtjänsten, kuratorer och så vidare blir inkopplade, då kostar det här barnet 2 miljoner om året för en kommun. För varje individ. Idag finns det 20 000 barn omhändertagna av sociala myndigheter. En kostnad på cirka 40 miljarder. 13 000 ungdomar är utanför arbetsmarknaden. Det är en kostnad för oss skattebetalare på 210 miljarder varje år. Och det finns ungefär 32 000 hemlösa i Sverige. 20 miljarder varje år. Ingvar Nilsson berättar att fler och fler kommuner idag väljer att sätta in resurserna direkt. Det kostar lite mer att behålla barnen i skolan. Det får kosta med kuratorer, det är fler speciallärare. För notan blir alldeles för dyr när den där ungen sen blir kåkfarare, missbrukar eller dödar någon. Och det ger hopp. Om alla kommuner följer efter för barnets skull och för vår framtids skull. Så notan ligger där på bordet. Frågan är om vi vill betala den på måndag eller någon annan dag.
Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så.
Var femte barn i Sverige lever med missbrukare eller riskmissbrukare. 4 i varje klass. Och sen vet jag inte hur många barn det är som lever med föräldrar med bipolära sjukdomar, som är utsatta för sexuella övergrepp, barn som blir mobbade, barn som stänger sin smärta inom sig, som håller tyst. Men det går inte att hålla tyst hela livet. Förr eller senare så kommer det ut på väldigt märkliga sätt.
Så bli inte förvånad när era framtida arbetskamrater, livskamrater, vänner, grannar blir lite för fulla eller lite för arga eller för tysta. Varför blev hon så arg? Varför kom hon inte till jobbet idag? Varför blev hon så tyst? Varför blev han så aggressiv plötsligt? Min fru förstår mig inte. Min man är så... Ord kan göra så ont. De sätter sig som ett stenblock i limbiska systemet inne i vår hjärna. Vi satt en middag hemma hos oss och en god vän berättade att hon har haft komplex i hela sitt liv för sina fötter. För små? Ja, för små. Hon berättade att hon hade dejtat en kille en gång som sa, vilka små fötter. Sen dess hade hon alltid gått omkring med tre nummer för stora skor. I 10 år. Och för något år sedan så träffade hon samma kille ute på krogen. Och det första hon tänkte på, ja det är ju han som tycker att mina fötter är för små. Och efter några öl så säger han, jag tyckte att du hade så sexiga fötter. Nej, du tyckte att de var för små, sa hon. Ja, och jag älskar små fötter. Hon hade tolkat det här negativt och det hade gått in i hjärnan och satt sig där som ett spöke. Vi människor kan se i syne, men vi kan också höra i höre. Jag fick en YouTube-länk på ett socialt experiment av min radioproducent Jan Svartling. Ett gäng satt i en lägenhet i en villaförort någonstans i världen och spelade trummor mitt i natten. Dolda kameror ser ut över villaområdet. Man ser hur grannarna går ut och går över till varandra. Så går de bort till huset där trummisen sitter och spelar. Hallå, vi är fler som bor här. Det är ett himla oväsen. Ja, visst, säger killen och så slutar han spela. Sorry. Dagen efter upprepas samma sak. Grannar går ihop och ringer på och klagar. Ni får sluta, det stör. Absolut, sorry, vi slutar spela. Tredje dagen sätter de på en bandspelare på högsta volym med ett par som bråkar. De slåss, kastar saker, de skriker och gapar och man hör hur mannen misshandlar kvinnan. Men då kom det inga grannar. Den dolda kameran visar fönster som lyser. Men ingen som går över och ringer på. Ja, ni hör kanske att jag är lite engagerad i dessa frågor. Jag har varit med ett tag nu och jag har blivit lite småfrälst när det gäller att prata. Jag lider av verbal inkontinens. Men jag vet att det hjälper att prata. För jag arbetade med en tjej när jag var med i Let's Dance 2009. Och den här tjejen, hon berättade hur hon kände att hennes chef inte såg henne. Det känns som att hon inte tycker att någonting jag gör är bra. Hon är jättejobbig, elak. Hon ser mig inte. Ah, vad jobbigt, sa jag. Ja, det är jobbigt att ha en dum chef som inte ser en. Då kom jag på Lennarts idé om att se människan. Men du, finns det någonting som hon gör som är bra? Ja, hon är bra på schemaläggning, hon är bra på att hålla i budgeten och hon ser till att få saker gjorda. Har du sagt det till henne någon gång? Nej, hur skulle det se ut? Ja, det kanske skulle se väldigt bra ut, att pröva en ny taktik. För den andra har du ju kört nu i några år och den taktiken fungerar ju inte så bra. Skulle jag smöra för henne, vad skulle de andra säga? Men skit i det. Efter några veckor fick jag ett mejl. Tack Morgan, jag prövade din taktik. Hon blev så glad att hon började gråta. Och nu har vi fikat och käkat lunch nästan varje dag. Jag tror att hon var så rädd för att inte vara bra och omtyckt. Så därför var hon inte så personlig. Tack.
känner dig ensam, öppna dig då, dela med dig av känslan. Jag kan nog förstå om ditt hjärta slår. Kom igen.
Och kolla pappa, och den vill jag ha, och en sån vill jag också ha pappa. Kolla, den är cool Danny. Pappa, den är cool. Men du Ville, du får bara välja en leksak. Ja, då väljer jag en av varje. Nej, pappa. Man får väl drömma. Ja, Ville. Man får drömma. Man ska drömma. Man kan få hela kungariket. Men att ha ett kungarike utan att må bra är inget att rekommendera. Det skapar bara svarta hål. Ville, Love sover nu. Men när han vaknar så får du berätta hur man kan få hela kungariket. Berätta för Love att man aldrig kan förändra andra människor. Men man kan förändra sitt egna sätt hur man är med andra. Och det kanske kan skapa förändringar. Berätta om skölden. Få förståelse för att andra också är rädda och vill bli omtyckta, precis som du och jag. Berätta att man inte ska stänga oro eller frågor inom sig, utan prata, för det hjälper och det stärker både dig själv och andra. Och när folk kommer med sanningar om hur verkligheten ser ut, då ska du veta, det är bara deras sanning. Behöver inte betyda att den är din. För du vet, fördomar fördummar. Och det leder till oro som leder till rädsla som leder till hat och uteslutning. Vi kommer aldrig få fred på jorden så länge vi matar våra barn med hat. För fördomar, okunskap, rädsla och järnrör är ingen bra kombo. Människor tjänar pengar på din rädsla. Men du och jag, Ville, vi är ju snälla killar, så vi väljer att inte såra. Och skulle vi råka göra det, då går vi tillbaka och ber om ursäkt och säger förlåt och så tar vi ansvar för våra handlingar. För vi vet ju att ord kan såra. Ord kan läka. Ord kan stärka. Och ord kan förändra.
Jag lägger handen mot din kind. Mina läppar mot din panna. Och jag viskar några ord som du inte kan förstå, men som ska skydda dig ändå.
Det här var poddversionen av Vinter i P1 med Morgan Alling. Producent John Svartling.